Halleluja är kanske ett ord som inte du använder när du talar med dina kompisar på stan. Utom ett halleluja moment kanske. Halleluja betyder prisa Herren. Det är någonting som kyrkan har sagt under hela sin existens. Som kommer ändå från Gamla Testamentet. Ett uttryck för att man upplever att Gud är stor. Och det är egentligen det som är den kristna trons essens. Att Gud är stor. Och vi är ganska små, sist och slutligen. Och därför är det så fantastiskt att få tillbe Gud på det här sättet. Om det känns ovant för dig så hoppas jag ändå att du kan känna en atmosfär av att Gud faktiskt är stor. Men ändå att han bryr sig om precis den du är, precis där du finns. Alltid lika roligt att ha dop. Det är nämligen så att hela mitt kristna liv handlar om att egentligen att följa Jesus. Det handlar inte om att försöka hitta en väg bland många eller någonting sånt. Utan det handlar om att följa det jag förstår i Bibeln, det jag läser och det jag förstår. Så får jag följa Jesus på det här sättet. Vi kommer att fortsätta att tala om att följa Jesus. Både på våra söndagar, på våra fredagar, i våra livegrupper. Därför att vi har på något sätt fastnat för det här. Att det är någonting viktigt i våra liv. Att få följa Jesus, att få lyda honom. Att få lära oss mer och mer av honom för varje dag. Ingen av oss här är fullärd, utan alla av oss är på något sätt på väg att lära oss mer om Jesus. Eller hur? Om du inte alls känner honom, eller om du har vandrat med honom i hela ditt liv, spelar det ingen roll. Det finns mycket mer att lära. Det finns mycket mer att upptäcka hos honom. En stund sedan jag predikade. Nu känns det roligt att få predika lite för er, så jag hoppas att du sitter bekvämt. Och att du kan slappna av och inte känna att du har någonting på spisen som puttrar där hemma som du måste hem till. Eller någonting sånt. Jag kommer inte att hålla dig så jättelänge här, inte så många timmar. Men i alla fall så har jag någonting som jag vill dela med dig om. Om just det här på något sätt att följa Jesus. Att bli mer lik honom. För när vi söker att bli det, när vi söker att följa Jesus, så söker man ju också efter förebilder. Eller hur? Man söker efter någon, jag menar, oberoende vad du gör, i vilket yrke du har eller vad du försöker förkovra dig i, om det är idrott eller om det är någonting annat, så söker man ju efter människor som har gått längre än en själv. Eller hur? Som man kan lära sig av, som man kan förstå och på det sättet förbättra sin egen prestation och så vidare. Vi ska studera en sån typ idag. Han heter Johannes. En av Jesu lärjungar, den av Jesu lärjungar som levde längst, längre än någon andra apostlar. De andra led martyrdöden, men inte Johannes. Enligt tradition så finns Johannes grav i Efesus i Turkiet. Jag lyckades vara 5 kilometer från det där stället för lite över en vecka sedan, men jag kommer aldrig dit. Det tyckte jag var en prestation i sig. Jag var i Turkiet, men vi hade så fullt program så att jag hann mig aldrig dit, men nästa gång. Jag försöker hitta på internet en bild av Johannes, men han är ganska blyg så han finns inte på så många ställen. Så jag tog den här bilden istället, som kommer här nästa. Det där är Johannes idag för dig. Så att, jag tittar på en massa andra bilder av kyrkomålningar, men det var så mycket glorior och så vidare runt omkring hans huvud, så jag tyckte att den där tyckte jag passar bra med Johannes. För när vi kommer in i den här historien som jag kommer att dela med dig, så är Johannes en gammal man. Han har varit med om mycket. Han blev kallad av Jesus som en ung man, men han hade varit med om mycket, och nu är han en gammal man. Johannes är ju känd som kärlekens apostel, eller hur? Men jag vill inte, för den skull så upplever jag inte Johannes som en mespropp. På något sätt. Ibland kan det bli så där med kärlek, att det är kärlek och det är så lulligt och gulligt. Och på det sättet. För när Jesus titulerar Johannes, eller egentligen när han titulerar Jakob och Johannes, så kallar han dem för åskans söner. Det måste ha mullrat ganska friskt, och de hade säkert tydligen ett ordentligt temperament. Men vi känner honom som kärlekens apostel. Och jag ska berätta en liten berättelse som finns nedtecknad. I och med att Johannes levde längst då av apostlarna, så finns det ganska mycket skrivet om honom i de tidiga texterna från kristenhetens på något sätt vagga. Det berättas så här att när Johannes kommer då från Patmos, han hade varit fängslad där. På grund av sin tro så blev han fängslad och så blev han förvisad till ön Patmos där han bland annat då skriver uppenbarelseboken. När han kommer tillbaka från det så kommer han till Efesus. Och när han kommer tillbaka dit så reser han runt i många församlingar. Många församlingar har börjat på den tiden och de har vuxit större. Och han reser från stad till stad och insätter ledare och uppmuntrar församlingarna där. Och det berättas att han kommer till en stad, det här skriver Clemens av Alexandria. Han är en av kyrkofäderna som levde på 150-215 efter Kristus. Han skriver om den här incidenten då han kommer tillbaka till en stad som heter Smyrna. För de som har läst Bibeln så känner igen den staden. Dit kommer han för att sätta in ledare i församlingen, för att hjälpa församlingen att gå vidare. Och en av de ledarna, eller egentligen församlingsledaren i Smyrna, så heter Polykarpos. Han är en av de kända i den tidiga kristna historien. Polykarpos lider också, som så många andra, martyrdöden. 155 efter Kristus så bränns han på bål. Men då Johannes kommer till Smyrna så insätter den här Polykarpos som församlingsledare där. Men när han är där, Johannes alltså, så ser han en ung man som är fylld av energi, fylld av potential, väldigt högmotiverad och så här. Och Johannes på något sätt fattar tycke för den här mannen och tänker att det här, eller den unga mannen, tänker att det här är en coming man. Så han vänder sig till ledarna och säger så här: den här mannen ska tjäna Herren och församlingen. Och säger han, ta väl vara på honom. Och församlingsledaren, alltså Polykarpos, han tar Johannes ord på allvar. Så han till och med låter den här unga mannen bo hos honom som inneboende. Han tar honom till sig, han älskar honom, han tränar honom, han döper honom till Kristus. Och på det sättet kommer han in i hans hushåll. Men utvecklingen för den här unga mannen så blir inte riktigt på det sätt som Polykarpos hade tänkt sig. Kanske det var så för honom att ha tänkt att Johannes hade ju sagt att Gud har utvalt honom. Och då borde det ju gå av sig själv. Det är så ibland vi tänker när vi får reda på Guds vilja. Nu går det av sig själv, nu behöver inte jag göra någonting. Men i alla fall så på något sätt så slappnar han av, den här församlingsledaren, och tar det inte så riktigt hårt. Och den här unga mannen, han klarar inte riktigt av den här friheten som han får, utan han börjar umgås lite i fel sällskap och med vänner som har allt annat än Kristus i tanken, skriver den här Clemens. Han blev en del av ett gäng som inte brydde sig om någonting annat än att på något sätt bara ha det trevligt. Och för att få råd med den här livsstilen så började de råna människor som färdades fram på den här vägen som gick förbi stan. Och det här var den här unga mannen ytterst duktig på. Han hade på något sätt en smörjelse på det här, att råna. Han var väldigt företagsam. Så han, efter en tid så blir han ledare för det här rövarbandet. Och de blir ganska ökända. Och så tar det en tid och så kommer Johannes tillbaka till Smyrna. När han kommer dit så har den här Polykarpos nog egentligen gett upp hoppet med den här unga mannen och glömt honom. Men inte Johannes. Så när han kommer tillbaka så frågar han efter honom. Och då säger den här Polykarpos under tårar att han är död, säger han. Säger Johannes, vadå död? Hur dog han och på vilket sätt? Vad har hänt? Så säger Polykarpos, han är död för Gud. Han har blivit en ond man och han har gett sig av. Och nu är han en rövare och har intagit den här bergskullen där borta tillsammans med sitt rövarband. Och så svarar Johannes, det var inte värst bra förvaltat av det jag överlämnade åt dig, säger han åt Polykarpos. Men så säger han, ge mig en häst och ge mig någon som visar mig vägen upp till berget där de här håller till. Och den här aposteln Johannes, han spiller ingen tid. Han byter sig varken kläder eller tvättar sig. Han är gammal och grå som han är, så rider han upp i bergen. Och förstås rakt i händerna då på det här rövarbandet. Ta mig, säger han. Det är därför jag är här. För mig till eran ledare. Då tog de honom, säger de, som ett byte och förde till sin ledare. Och den här ledaren då, som var tidigare den unga mannen, som har nu vuxit till, så han står där väpnad, bredaxlad och ser ut som en krigare. Men döm om förvåningen när hans vänner, när han ser Johannes, så vänder han och så flyr han i panik för den här gamla mannen. Men Johannes, han glömmer hur gammal han är, så han sätter efter honom full fart och rusar efter honom. Allt medan gänget står där med förvånadens finger i häpnadens mun och tänker, vad händer här nu riktigt? Varför flyr du, min son, ropar Johannes när han springer efter honom. Jag är ju gammal och obeväpnad. Var inte rädd för mig. Så säger han, det finns fortfarande hopp för dig. Och Johannes fortsätter ropa medan han springer. Jag ska tala med Gud för dig. På samma sätt som Jesus dog för oss, så är jag beredd att ge upp mitt liv för dig. Stanna, våga tro att Jesus har sänt mig till dig. Springer han, när han springer, den här gamla mannen. Till sist ger den unga mannen upp. Han stannar och ser på den här gamla mannen, på Johannes, som en gång har tagit honom till sig. Han brister i gråt och kastar sig i famnen på aposteln. Och så han grät bittert en lång stund. Så omvänder han sig, och Clemens då från Alexandria uttrycker sig så här. Han blev döpt en gång till genom sina tårar, skriver han. Johannes faller på sina knän och ber för den unga mannen. Ber att Gud ska förlåta honom och att han ska leda honom tillbaka till församlingen. Om det här hade varit en västerländsk ytlig kyrka, så hade man tyckt att det här var ju häftigt. Det här, nu är allting bra igen. Men det var inte det. Det var Johannes. Johannes känner Jakob, som skriver så här i Jakobs brev. Det fjärde kapitlet, 8-10 versen. Så står det så här. Närma er Gud, så ska han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare. Rena era hjärtan, ni tvehågsna. Klaga och sörj och gråt. Låt ert skratt vändas i sorg och er glädje i bedrövelse. Ödmjuka er alltså inför Herren, så ska han upphöja er. Clemens skriver så här. Genom att söka Gud genom fasta och bön, så kämpar aposteln tillsammans med den här unga mannen till sann omvändelse. Han talar Guds ord till honom och lämnar honom inte innan han var helt återupprättad och in i församlingsgemenskapen. Så skriver han så här. Denna unga mannen blir ett exempel på omvändelse, pånyttfödelse, återuppståndelse och en representant för det hopp som vi äger i Kristus. Det hopp som alla de som verkligen omvänt sig får se ett resultat av. När vår frälsare kommer för att möta dem och leda dem in i Faderns gemenskap, i det eviga livet, i Guds rike. Där skriver de med människorna som efter några år får lägga ner sitt eget liv. På bål, genom halshuggning, genom olika sätt, så lider de martyrdöden. Men det fanns en substans i deras tro som jag på något sätt kan vara lite avundsjuk över. Det fanns någonting i äktheten i deras tro som Paulus skriver om, som är långt mycket mer värt än allt silver och allt guld och alla rökmaskiner och alla kyrkobyggnader och allting annat. De hade någonting som de var beredda att dö för, någonting som de var beredda att ge sitt liv för. Det där blir jag avundsjuk av. Johannes, hur blev han så här? Var han som en sällsynt, god, kvalificerad människa som på något sätt, någonting som du och jag aldrig kan tänka oss att bli, någonting så här höguppnåeligt? Nej, definitivt inte. Du som har läst din bibel vet att han var son till Zebedeus. Han hade en yngre bror som hette, eller han hade en äldre bror som hette Jakob. Och de var fiskare. Och Jakob och Johannes var tillsammans med Petrus och Andreas de första lärjungarna som Jesus kallar. När han går där vid Galileiska sjön, så kommer han då till deras fiskeläger. De gensvarar på Jesu kallelse när han säger, kom och följ mig. De här männen, alldeles kanske speciellt Johannes, odlar en väldigt nära relation till Jesus. De var minst lika ofullkomliga som de andra lärjungar eller som människor runt omkring dem. Men de odlar en relation nära Jesus. Petrus, Jakob och Johannes var väl de egentligen på något sätt som hade den här närmaste relationen till Jesus. De var med Jesus när han uppväckte Jairus dotter. De var med Jesus när han var på berget och visade sig i sin härlighet. De var med Jesus när han på något sätt, när Jesus var fylld av ångest och kämpade i ett semare. Då inte han vill att någon annan ska se dem. Det är lite som med dig, eller hur? Du vill ju när du är på, när du har dina Facebook och Instagram-bilder, så vill du ju ha ditt bästa ansikte. Men de där gångerna ni vet när det är tårar och när det är ångest, så vill man inte riktigt att så många ska se. Så var det med Jesus så. Men då så har han med Petrus, Jakob och Johannes. Där var de på något sätt var närmast honom. Och sen till sist när Jesus dör på korset. När Petrus med alla sina höga bekännelser och jag ska aldrig lämna dig, om alla andra flyr så ska jag vara där. Petrus hade kruppit iväg och tyckt synd om sig själv när han förnekade Jesus och var under någon buske och så vidare. Men vid korset, vem står där? Johannes. Han står där då tillsammans med Jesu mor. Men inte ens vid korset så lämnar Johannes honom. Jag hade en liten bild så tidigare att då Jesus var vid korset så var han helt ensam. Men Johannes står där tillsammans med honom. Därför att de var så nära. De hade en relation som vi ska ha sagt som håller i vått och torrt. Sådana människor uppskattar man, eller hur? Sådana människor som står där i vått och torrt. Sådana människor som inte man behöver kanske föreställa sig eller låsva någonting annat än den man är. Utan som bara älskar en precis för den man är. En sån relation har Johannes och Jesus. Johannes skriver sen sina evangelier. Eller sitt evangelium. Han skriver sina tre brev. Och högst antagligen också uppenbarelseboken. Den här närheten till Jesus. Och det liv som de fick i gemenskap med honom, det förvandlade deras liv. Det är det som förvandlade deras liv. Det är inte att de är något annorlunda än dig och mig. Utan det är det att de är tillsammans med Jesus. Och det förvandlar inte bara deras liv. Utan det kan också förvandla oss, våra liv, som 2000 år efter de här, de hade nog ingen aning om att om 2000 år skulle du sitta här på några hårda träbänkar i Sion och lyssna till när vi läser om Johannes. Jag tror inte han hade någon aning om det när han skriver sina brev och sitt evangelium. Men så är det, eller hur? Den här fiskaren från Galileen, han kunde nog inte i sin vildaste fantasi förstå hur stor effekt han skulle ha på hela kristenheten. Vi ska resten av den här predikan se lite grann. Det här var den längsta inledningen jag haft i hela mitt liv egentligen. Men vi ska resten av den här predikan så ska vi se lite grann. När han har vandrat med Jesus på det här sättet. När han har sett det han har sett och när han har på något sätt har förstått det han har förstått i gemenskapen och i vandringen med Jesus. Vad skriver han då? Vad skriver han till dig och mig? Vad skriver han till de som läser hans brev? För det är breven lite vi ska läsa dem. Och nu när vi läser det här så vill jag att du bara på något sätt lutar dig tillbaka och lyssnar. Lyssna som om du kanske har läst första Johannes brev 1000 gånger. Men det spelar ingen roll. Lyssna på det här som vi läser nu. Är du beredd? Är du det? Ja. Och när vi läser kommer du att se att det här är en verklighet för honom. Det här är inte någon sån här teologiska floskler. Utan det här är någonting som verkligen är sant för honom. Han skriver så här. Det som var från början. Det vi har hört. Det vi med egna ögon har sett. Det vi skådade. Och med våra egna händer rörde vi. Om livets ord, det vittnar vi. Så här, ja, livet uppenbarades. Och vi har sett det. Vi vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och som uppenbarades för oss. Det vi har sett och det vi har hört förkunnar vi för er. För att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. Det här skriver vi för att vår glädje ska vara fullkomlig. Och det här är det budskap som vi har hört från honom och som vi nu förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Det här slår han fast. Det är ganska roligt att läsa Johannes, för han är inte så där postmodernt självcentrerad. Eller hur? Det är som inte jag, mig och mitt, och nu ska vi se hur mycket vi kan karpa åt oss här av den här kakan. Utan han är extremt fokuserad på att Gud är ljus. I honom finns det inte några mörker. Det är därför jag längtar efter honom, säger han. Det är därför jag vill vara nära honom. Därför att när jag är hos honom, då märker jag att han är ljus. Jag är inte ljus, men han är ljus. Och när jag kommer nära honom så får jag del av hans ljus. Och så här fungerar han i sina brev. Han säger någonting, så här är det och så här är det inte. Och han är väldigt ärlig när han säger det, när han säger de här sakerna. Han säger så här: om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörker, så ljuger vi. Äsch då. Ja? Om vi säger att vi vandrar i gemenskap med honom, men vandrar i mörker, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset på samma sätt som han är ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Inte enkelt. Va? Det han skriver är så extremt enkelt, men har så otrolig tyngd på sig när vi förstår det och när vi tar det till oss. Om du vandrar i ljuset, om du vandrar i gemenskap med honom, så har du gemenskap med andra människor. Och Jesu blod renar dig från all synd. Va? Ja, men vad ska jag göra då? Vad ska jag hitta på? Hur ska jag göra? Han sa ingenting vad du ska göra. Du ska bara vandra i ljuset. Du ska bara vandra tillsammans med honom. Och Jesu blod renar dig från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva. Och sanningen finns inte i oss. Det där är jag ganska befriande. Eller hur? Om du kommer hit och säger så här, men jag har ingen synd. Så säger Johannes, inte jag. Utan Johannes säger, lägg av. Vem försöker du lura? Ja? Det är inte så att du ska komma hit i kyrkan och på något sätt lägga på happy face och tro att ja, men här har vi alla koppar i skåpet. Johannes säger det. Om du säger att du inte har synd, då bedrar du dig. Och sanningen finns inte i dig. Men så kommer han. Men om vi bekänner våra synder, då är han trofast. Så att han förlåter oss alla våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och så kommer han igen. Du vet, det går en vers och en vers här. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare och hans ord är inte i oss. Det här är evangelium enligt Johannes. Det här är evangelien om Gud som på något sätt bara kan göra det som inte du kan göra. Fast hur du än arbetar, fast hur du än kämpar, fast hur du än försöker åstadkomma det ena och det andra. Och så skriver han så här i kapitel 2. Mina barn, det här skriver jag till er för att ni inte ska synda. Okej? Okay? Det här skriver jag till er för att ni inte ska synda. Det är hans längtan. Så drar han efter anden och skriver. Men om någon syndar, så har vi en som för våran talan inför fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är försoningen eller förlåtelsen för våra synder. Och inte bara för våra synder, utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom, men inte håller fast vid hans bud, han är ju bara en lögnare. Och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Den som säger sig bli kvar i honom är skyldig att leva som han levde. Mina älskade, det är inte ett nytt bud som jag skriver till er, utan ett gammalt som ni har hört från början. Det gamla budet är ordet som ni har hört. Ändå är det ett nytt bud jag skriver till er. Det är sant i honom och i er, eftersom mörkret viker och det sanna ljuset redan lyser. Den som säger sig vara i ljuset och hatar sin broder är ännu kvar i mörkret. Rätt tydligt, eller hur? Det kan bli lite så här med ljuset och mörkret. Hur vet jag att är jag ljuset eller är jag mörkret? Var är jag? Johannes säger det. Den som hatar sin bror, han är kvar i mörkret. Tydligt, eller hur? Hur vet jag att jag är ljuset? Hur vet jag att jag är på rätt väg? Jo, genom att jag lever i kärlek med människor runt omkring mig. Eller hur? Jag har ju mött de starkaste religiösa åsikter och människor som verkligen tror att de har det på klart, men som lever i fullständig oförlåtelse. Och som inte överhuvudtaget älskar. Men vet hur det ska gå till. Det vet man. Eller hur? Man vet exakt hur slipstenen ska dras. Man vet exakt hur det ska gå i den teologiska långdansen. Men Johannes bara, han avväpnar allt sånt där på en enda gång. Och säger bara det. Den som säger sig förbli... Hur ska jag säga? Var är vi nu? Nej, jag läser på skärmen, det kan jag. Den som säger sig vara i ljuset men hatar sin broder, han är ännu kvar i mörkret. Den som älskar sin broder, han blir kvar i ljuset, och i honom finns ingenting som leder till fall. Och jag hoppades jag skulle komma över det. Jag menar, vi talar oss lite om Jesus eller någonting annat. Va? Det är så jobbigt med de här broder. Va? Den som älskar sin bror eller syster, det här är inte könsspecifikt. I honom finns ingenting som leder till fall. Med andra ord, det handlar inte om hur många saker du lyckas hålla. Det handlar inte om hur många saker som du lyckas prestera. Utan det handlar om, har Guds kärlek gjort någonting i ditt hjärta? Va? Har du mött Jesus? För om du har mött Jesus, så har han gjort någonting i dig så att du älskar människor runt omkring dig. Inte det han säger. Eller hur? Tecknet på att du har mött Jesus, för det här är en kärlek som Johannes också säger, det här är en kärlek som kommer från Gud. Det är inte att nu ska du som sitta och älska din broder här tills du blir blå som ett plommon i ögonen. Det är inte så meningen. Men Johannes säger att när du har mött Jesus, så som en konsekvens av det, så älskar du människor runt omkring dig. Va? Så älskar du dem som du möter. Därför att Guds kärlek bor i dig. Men den som hatar sin broder är i mörkret. Och han vandrar i mörkret. Han vet inte vart han går. För mörkret har förblindat hans ögon. Men är inte här ett evangelium för Finland 2012? Va? Är inte här ett evangelium som skulle behöva spridas lite grann i ett land som är så präglat i alla fall, trots allt, av våld. Våld i familjen, våld runt omkring, människor som lever i oförsonlighet. Det här är ett evangelium som om någonting är aktuellt och relevant 2012. Det här skrev Paulus, skrev inte han alls, men det här skrev Johannes för 2000 år sedan. Gammal gubbe skrev det här. Va? Han har förstått någonting därför att han har vandrat med Jesus. Sen uppmuntrar han dig och mig där han skriver så här. Jag skriver till er ni barn, alltså de som är nya i tron. Era synder är förlåtna för hans namns skull. Jag skriver till er ni fäder, för ni har lärt känna honom som var från begynnelsen. Jag skriver till er ni unga män, för ni har besegrat den onde. Jag skriver till er barn, för ni har lärt känna fadern. Jag skriver till er ni fäder, för ni har lärt känna honom som var från begynnelsen. Jag skriver till er, ni unga män, för ni är starka och Guds ord blir kvar i er och ni har besegrat den onde. Vilken optimism, eller hur? Jag skriver till er, ni barn, ni är nog otroligt instabila. Va? Jag skriver till er, ni gamla, för ni fattar ingenting. Va? Jag skriver till er, ni ungdomar, och jag kommer nog säkert att det går skickligt på trynet för er. Va? Så det kan det låta ibland. Från predikstolar och från andra stolar. Men när Johannes öppnar sin mun, då låter det helt annat. Han bara andas en tro, han andas en optimism därför att han har så stor tro på Gud. Eller hur? Han har så stor tro på att den Gud som de har kommit i tro på, han kommer att bära dem, han kommer att föra dem hela vägen. Sen säger han så här, älska inte världen. Inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. För allt som finns i världen, köttets begär, ögonens begär, högmod över livets goda, det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja, han förblir i evighet. Lite rekommendationer från den åldrande Johannes. Vi ska avsluta med att läsa 1 Johannes 4. Där han på något sätt lägger ett litet testamente. Han skriver inte så mycket efter det här. För han skriver uppenbarelseboken innan det här, högst antagligen. Så att det här är lite grann det sista han skriver. Här får du orsaken till varför man kallar honom kärlekens apostel. Så här låter det. Mina älskade. Det är en bra början. Eller hur? Börja in mina era slynglar eller någonting annat så här. Mina älskade. Låt oss älska varandra. För kärleken är av Gud. Och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud därför att Gud är kärlek. Så uppenbaras Guds kärlek till oss att han sände sin enfödde son till världen för att vi ska leva genom honom. Lyssna nu. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud älskade oss så högt är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud, men om vi älskar varandra blir Gud kvar i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Vi vet att vi blir kvar i honom och han i oss därför att han har gett oss av sin ande. Vi har sett och vittnat om att Fadern har sänt sin son som världens frälsare. Den som bekänner att Jesus är Guds son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som blir kvar i kärleken blir kvar i Gud och Gud i honom. I det här har kärleken nått sitt mål hos oss, att vi är frimodiga på domens dag. För sådan han är, så är också vi i den här världen. Rädsla finns inte i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken, den driver ut rädslan. Därför att rädslan hör ju samman med straff. Och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. För den som älskar sin bror, den som inte älskar sin bror som han har sett, kan ju inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som vi har från honom, att den som älskar Gud också ska älska sin bror. Hör du på något sätt Johannes vädjan? Han är ju ganska tydlig. Om man säger så, han repeterar ju sig själv hur många gånger som helst. Hör du på något sätt hans vädjan? Han vet att han snart ska lämna det här jordelivet. Han har inte så långt kvar. Vad är det han säger? Älska Gud. Älska varandra. Om du skulle leva i den de två små, om man kan säga det, små sanningarna, så skulle ditt liv och människor runt omkring dig få ett helt annorlunda liv. Eller hur? Om du ska vara upptagen av att älska Gud. Med hela din bristfällighet. Men Gud behöver inte någon perfekt. Men det vet vi redan. Men på något sätt din vilja bara att älska Gud. Och älska människor runt omkring dig. Så Gud kunde använda dig på ett helt underbart sätt. Vi har haft dop idag. Dop som den första stegen på den här vägen som Johannes talar om. Om du tror på Jesus men inte döpt, så uppmanar jag dig verkligen att ta det steget som Markus har tagit här idag. Men till dig som är döpt och som på något sätt har klarat av alla stegen, så uppmanar jag dig, lev i kärlek. Gör det. Det är inte töntigt överhuvudtaget. Lev i kärlek. Bli radikal i din kärlek gentemot Gud, men också gentemot människor runt omkring dig. Därför att när du älskar så är du lik Gud. Ska vi be tillsammans?